Det är ett förtroende att få dela Guds ord så här på en söndag, en sommarsöndag. Och även vid en bön i början. Tack Herre för att vi får samlas här till Guds tjänst. Sjunga lovsånger till dig. Vända våra hjärtan till dig i bön, lovsång. Och längtan kanske. Nu ber vi Herre vara med ordet när det förkunnas. Öppna våra hjärtan, öppna våra öron, öppna våra sinnen. Och tala till oss genom den helige ande. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag predikade för några veckor sedan här i kyrkan. Och då hade jag ämnet... Vad gör den helige ande? Och jag började med en bild där jag talade om treenigheten, vår Gud. Och jag tänkte ta avstamp inför samma bild igen idag. Så att vi har lite bakgrund till förkunnelsen. Vår Gud är en treenig Gud. Så här säger Johannes i sin Johannesprolog i evangeliet. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Gud är bortom vad vi kan fatta och förstå. Men han uppenbarar sig. Och när vi läser vår bibel, när vi studerar vår kristna tro så... förstår vi att han uppenbarar sig på tre olika sätt. Tre olika personer kallar vi det för. Fadern, sonen och anden. Fadern som är skaparen. Vår fader i himlen ber vi varje dag. Helgat var det ditt namn. Han som håller hela världen i sin hand sjunger vi en sång. Gud över oss, under oss. Framför oss och bakom oss, runt omkring oss som bär oss. Men han uppenbarar sig också som sonen. Gud som blev människa. Gud som vandrade på jorden. Som uppenbarade Guds ansikte för oss, för världen, för mänskligheten. Gud frälsaren. Han som dog på korset i vårt ställe. Immanuel, Gud med oss. Men den osynliga, den fjärran guden uppenbarar också som heligande anden. Och några uttryck som används i Bibeln är den heligande. Gud, den helige, heligande. Guds ande. Jesu Kristi ande. Herrens ande. Man kan tänka sig honom som Gud i världen. Gud i oss som tror och Gud i församlingen. Gud hade en plan, skriver aposteln Paulus i Efesierbrevet. Guds hemliga plan som uppenbarades i den yttersta tiden i vår tid. Evangeliet om frälsning, Guds frälsning till alla folk. Där skriver han i Efesierbrevet 3, vers 10. Nu, alltså nu den här tiden, Paulus tid men också vår tid, skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan, genom församlingen få kunskap om Guds vishet. I hela dess mångfald. Jag tar det en gång till. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Det är mångfalden, Guds mångfald som vi får uppleva. En treenig Gud och en trefaldig Gud. En trefaldig Gud, det är ett annat uttryck för den treenige Guden. Nu är det här ett knepigt ord med faldig. Jag har ju trefaldig hurra. Hurra, hurra, hurra kan man säga. Tre gånger hurra. Eller vi har trefaldiga guldmedaljörer. De vinner guld tre gånger. Men Gud är inte Gud tre gånger, utan han är ju en Gud som verkar på tre sätt. Jag har haft ganska ont i foten några veckor, ganska många veckor faktiskt. Och till sist ska vi upp och ringde till vårdcentralen och fick tala med en sköterska. Mycket trevlig sköterska. Och beskrev mina krämpor och sa, men ta paracetamol emot värken, men också Ipren som går att köpa på Ica här. Den kan hjälpa mot inflammationen. Och så läste jag på bruksanvisningen sen när jag köpte den. Mot feber, det hade jag ingen förstås, men då. Mot feber, värk, ja, det hade jag ju. Och inflammation. Och det är så är en trefaldig Gud. Han verkar på olika sätt. Gud är en, men inte enfaldig. Det här faldiga är ett svårt element. Den treeniga guden är inte enfaldig. Men vi som tror på honom är ofta betraktade som enfaldiga. Det fanns en sång i sångboken förr. Jag vet inte, länge sedan jag hade en sångbok som den sången var med i. Men många håller oss för svärmar och dårar, sjöng vi när jag var ung i Norrköping. Pinsförsamlingen. Och det var så alltså. Vi var betraktade som idioter, enfaldiga. För vi trodde på en Gud överhuvudtaget. Men särskilt att vi trodde på en treenig Gud. En Gud som var så komplicerad som Fadern, Sonen och Anden. Vi lever i trefaldighetstiden egentligen. Och det är nästa bild här. Jag ska säga några ord om den tiden, perioden. Den började i år den 14 juni. Och det firade vi här i kyrkan med Linda Jonssons predikan om utifrån missionsbefallningen. Evangelium till alla folk. Guds mångfaldiga vishet uppenbarar sig i församlingen. För att alla ska bli frälsta. Och den säkert sig den här perioden och träffade liksom ända fram till långt in i hösten. Över alla helgonsdag. Ända fram till den 9 november i år. Och sen kommer söndagen för domsöndagen. Och domsöndagen och sen börjar ett nytt kyrkoår, advent. Den här tiden är ju en tid då vi har semester borta och inte kanske så noga på att fokusera på bibelläsning och samlingar och så. Men det är en tid som är intressant i naturen. Det växer, det frodas, fantastiska upplevelser när man går tidigt på sommaren, försommaren och nu när det börjar mogna och säden börjar mogna och frukten så småningom i höst börjar mogna. Det är en tillväxtens tid, trefaldighetstiden. Så en trefaldig Gud också uppenbaras i skapelsen. Och de teman som finns, det är massor med söndagar nu under den här perioden på året. 19-20 stycken faktiskt. Det handlar olika aspekter på det här med den andliga tillväxten. Hur vi som enskilda kristna kan växa och utvecklas i vårt tro och i våra liv. Den treenige och den trefaldiga guden verkar och utmanar oss i vårt kristna liv för att vi ska kunna användas bättre i det här uppdraget att Gud ska bli känd för alla folk i hela världen. Och jag har läst den här listan, det här är inte alla söndagar, men det är några jag har plockat ut på de teman som kommer in den här sommaren och hösten. Och tycker att jag läste den här för er och jag lyssnar bara och tänk på livet, församlingen, kristna verkligheten och inse vilken bredd och vilket spektrum av utveckling som är möjliga för oss som tror. Kallelsen till Guds rike. Förlorad och återfunden. Emil Jonsson predikade förra söndagen. Fantastisk predikan. Vi var döda i våra synder och överträdelser. Inåtvända och dyrka den här världens makter. Men vi fick liv. Vi blev återfunna och fick liv. Förlorad och återfunden. Sänd mig. Apostlagarna. Efterföljelse. Andlig klarsyn. Andliga glasögon. Andens glasögon. Goda förvaltare. Tro och liv. Friheten i Kristus. Medmänniskan. Enheten i Kristus. Ett är nödvändigt. Lovsång. Att lyssna i tro. Trons kraft. Samhällsansvar. Och några till. Och idag är det den fjärde söndagen till fallighet. Och det har ett knepigt rubrik, alltså att inte döma. Vad menas med det? Att inte döma? Vi måste ju döma. Alltså, det var en fotbollsmatch utan domare, alltså. Eller vad vore ett samhälle utan ett rättsväsende med domare? Eller vad vore vårt liv utan en telefon som fungerar, en dator som fungerar? Man måste kassera, döma ut den och kasta den gamla. Och det gör vi ju ganska ofta för att tiderna utvecklas. Och alla dessa omdömen, vi måste ju fatta omdömen av folk när vi anställer människor i ett företag eller när vi har elever i skolan ska ha omdömen eller betyg eller... Och det finns något i tiden som också förstärker det här att döma, fördöma, döma ut, ha omdömen om saker och ting. Tumme upp och tumme ner. Och jag måste bekänna själv att jag har haft det jättesvårt med det här när jag var yngre speciellt. Nu är man ju inte äldre och slöare. Men jag var så fruktansvärt slängd i käften när jag var ung. Gymnasiet. Tänkte snabbt och svarade snabbt och sa väldigt mycket sårande saker, dumma saker. Dömde folk, höger och vänster. Idag är det lite bättre i alla fall. Vi behöver omdöme, gott omdöme, liksom döma andra. Och det här är temat för den här predikan, den här söndagen, att inte döma. Det är ett samhällsproblem idag med internet och man dömer ut. Snabbt skriver man någonting på telefonen och sårar folk höger och vänster. Lätt gjort. Och det här påverkar också vår kristna gemenskap, att vi lätt dömer andra. Inte bara bedömer utan också kanske fördömer andra. Vi kräver gott omdöme som kristna. Att inte döma. Och vad vi ska göra nu idag, det är att ta de tre texterna, det finns fyra texter som förslag i den här söndag i kyrkårets, svenska kyrkans serie. Jag ska ta tre texter. Jag kan börja med evangelietexten. Läsa den och se några ord om den. Jag ska ta den gamla testamentliga texten, läsa en kort text, läsa den och säga några ord om den. Och sen ska jag sluta med att ta episteltexten från Paulus och läsa den, en kort text och säga några ord om den. Så tre texter kommer nu. Den första är längst. Och det är en väldigt känd berättelse från Johannes evangelium, Johannes 8. Om rubriken är äktenskapsbryterskan i min bibel. Vi läser den, Johannes 8, vers 2-11. Tidigt på morgonen var Jesus tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Situationen, det är ganska tidigt på morgonen i Jerusalems tempel. Jesus är där och undervisar. Mycket, mycket folk i templet och han undervisar. Och så kommer den här scenen då några fariser och skriftlärde släpar den här kvinnan framför honom. Hon som är tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Och Jesus ställs på prov här nu inför de här religiösa ledarna. Vad säger lagen? Lagen säger dödsstraff. Vad säger du? Och här är ju Jesus igen i klämma egentligen. Vad han än svarar så blir det ju konsekvenser. Är Jesus en villolärare? Ja, om man säger nej, det står inte lagen. Hon ska inte stenas eller dömas i döden. Eller är han syndares och svagas vän och låter den gå? Då får han kanske folket emot sig eller hans uppdrag kanske på något sätt blir otydligt. Ska han säga kör på, kör till? Eller ska han säga släpp henne? Säger han kör på, så ja, då följer han ju Bibeln. Säger han släpp henne, ja, då har han problem med de skriftlärde redan, ännu mer problem. Jesus gör två saker. Han ritar med fingret på marken. Två gånger. Och han talar till de judiska ledarna. Det här med att rita med fingret på marken, många har ju spekulerat vad skrev han egentligen. Alltså. Men det är inte poängen med berättelsen. Poängen är att han använder fingret. Guds finger som skrev lagbuden på stentavlorna i gamla testamentet. Lagen. Men också Guds finger som verkar i honom. Han säger själv tidigare i Lukas evangelium att det är Guds finger som verkar i mig. Varför tror ni då inte? Han visar dels att han är Gud. Han har Guds makt och Guds möjligheter här. Men han säger inte. Han visar det bara med fingret. Och vad säger han då? Jo, han påminner dem om den djupare meningen i lagen. De här ska vara vittnen till en synd som det här var. Har de rent mjöl i påsen? Alltså? Var är mannen? Det var ju han som borde stenas i första hand, inte kvinnan. Är det en manipulerad situation? Har de varit med och intrigerat på något sätt i den här situationen? Har de gjort vad de ska göra enligt lagen för att förhindra det här brottet? Och han låter den frågan vara öppen. Den som är utan synd, kasta första stenen. Rannsaka först er själva. Och om ni är syndfria, om ni har rent mjöl i påsen, kör på. Kasta sten då. Uppfyll lagen. De trappar av en efter en. Och kvar blir bara Jesus och kvinnan och åskådarna, folket. Sen säger Jesus två saker till kvinnan. Inte heller jag dömer dig. Och gå nu och synda inte mer. Vad kan Guds ord vara till oss för en sån här text? Vad kan vi ta till oss av den här berättelsen? Det första jag vill nämna är när vi dömer andra så dömer vi samtidigt oss själva. Alltså på något sätt är det en dubbelhet i det här att döma, fördöma. Vilka är vi som tar oss den rätten att döma andra, fördöma andra när vi är som vi är? Har vi rent mjöl i påsen? Är vi själva rättfärdiga? Är det vår uppgift? Det andra är att Jesus har redan tagit domen på sig. Han har makt och rätt att säga gå. Du är fri, du slipper bedömd. Därför jag har dömd i ditt ställe. Av nåd är du fri. Det är också ett budskap till oss i den här berättelsen. Och tredje är, men ändra dig. Synda inte mer. Tänk på hur du lever i framtiden. När du lever i min nåd, i min frihet. Berättelsen från Gamla testamentet är Zakaria. Ett par verser där. Zakaria 7, vers 8-10. Återkom Herrens ord till Zakaria. Så har Herren Sebaot sagt. Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlösa, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Situationen är i Jerusalem efter den babyloniska fångenskapen. Året är 518 före Kristus. Det är templets återuppbyggnadstid, slutfasen av templets återuppbyggnad. Och Zakaria och Haggai verkar som profeter i Jerusalem. Och så kommer en fråga till profeterna, även till Zakaria. Man undrar, ska vi verkligen fortsätta fira fastedagar till minne av Jerusalems förstöring? och templets förstöring cirka 70 år tidigare. Och Zakaria, Gud genom Zakaria svarar på de här frågorna, frågan två gånger. Det här är det andra svaret, men första svaret är så här: men hörni, ni har fastat nu i 70 år snart här. Men hur var er fasta egentligen? Ni bjuder ju bara om er själva. Ni hade ingen tanke på Gud och hans bud, Herren och hans bud. Ni bara fastade för att vara fromma, verka fromma. Och så kommer nästa: åter kom Herrens ord till Zakaria. Och så kommer de här orden igen: så har Herren Sebaot sagt. Fäll rättfärdiga domar, visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlösa, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer på varandra. Vad är Guds ord till oss i en sån här text? Två punkter. Ritualer och yttre fromhet och allt det här, ingen fel på det, om det sker med uppriktigt hjärta. Tänker ni på Herren när ni fastar? Tänker ni på Herren när ni gör det här och det här och det här? Men Guds prioritet är inte ritualerna, inte fastan, utan det är hur vi ser på vår medmänniska. Hur behandlar vi andra? Det är för Gud viktigare än våra ritualer och vår yttre fromhet. Att fälla rättfärdiga domar. Att visa varandra kärlek och barmhärtighet. Att inte intrigera mot varandra och baktala varandra. Lägga fäller för varandra. Den tredje texten som jag vill ta upp idag är Paulus text från Romarbrevet 14. Så här skriver Paulus till församlingen i Rom: alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broders snav eller falla. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder eller syster att snava eller falla. Situationen är spänningar i församlingen i Rom. Det var ganska mycket problem i Rom, församlingen. Mellan de som då är starka i tron och de som är svaga i tron. De som bara kan äta korsmat. Och som vill fira alla helgdagar av alla slag. Följa lagens bud. Och de som tycker att det här inte är så jätteviktigt, kan äta alltså vad som helst. Och man ska fira alla dessa helgdagar. Mellan olika grupper, folk med olika bakgrund i församlingen, olika kultur i församlingen. Det handlar om spänningar mellan judekristna och hednakristna. Och andra grupper naturligtvis. Och Paulus har ett konstaterande och två uppmaningar till församlingen i Rom. Det första är då konstaterandet. Det är inför Gud som vi avlägger räkenskap. Det är han som dömer var och en av oss. Och så kommer de två uppmaningarna. Församlingsmedlemmar ska inte döma varandra. Tvärtom. Vår uppgift är att se till att ingen syster eller broder snavar och faller. Det är vårt uppdrag. Guds ord till oss är ganska klart i och för sig. Det är två saker vi har lyfta fram här. Att berömma och uppmuntra är viktigare än att kritisera och fördöma. Att berömma och uppmuntra är viktigare än att kritisera och fördöma. Och det andra, att fokusera mer på hur vi själva lever och mindre på hur vi tycker att andra ska leva. Att fokusera mer på hur vi själva lever än att tänka för mycket och kommentera för mycket hur andra borde leva enligt vår uppfattning. Ja, det här att inte döma. Jag vet inte om jag har gjort något mer förvirrad än klar, men ändå. Det är ett svårt ämne. Det kommer oss nära på något sätt. Vi behöver ju ha omdöme. Vi behöver ju kritisera. Vi behöver ju att vi behöver mycket att vi behöver göra i vårt samhälle och i vårt arbete och vårt liv. Vi kan inte vara totalt okritiska heller. Men att hitta den här balansen med att göra det som är positivt snarare än det som är negativt. Och att kanske tänka på att vi själva är inte så här perfekt alltid. Våra bjälkar i våra ögon, hur är de egentligen jämfört med flisen i andra sidan? I Jesu ord då. Och det här är något som jag tror vi behöver liksom växa och mogna i. Hitta den här balansen, omdömet, andliga omdömet. Och det här är en del av vår andliga tillväxt och det är Fader, Sonen och Helige Ande för mig det här. För att göra oss som församling och som enskilda mer användbara i hans plan, stora plan att nå hela världen med budskapet om frälsning i Jesus Kristus. Ja, Herre, tack Herre för att vi får ändå vända våra blickar inåt på oss själva. Och du vet vad vi kämpar med och hur vi har det när det gäller det här att fatta snabba omdömen och fördöma. Herre, hjälp oss att komma närmare dig. Att öppna upp för din helige ande och hans arbete i våra liv. Utrusta oss och växa i tron på dig och i förstånd och i omdöme. Gör oss mindre enfaldiga och mindre fokuserade på oss själva och mer öppna för andra och öppna för dig och din vilja. Herre, var med oss här i den här församlingen. Jag ber i Jesu namn. Amen.